Jag har som överskrift: när bönesvaret är på väg. När bönesvaret är på väg. Rökelse, det vet vi, är förebilden för bön. I särskilt i Gamla testamentet och i det profetiska ordet. Och det är viktigt att vi har bibelord. Så att vi vet att det är starkt och vi vet vad det står. Så att det inte bara är någonting vi säger. Så att vi inte går och tror att vi behöver svänga någon rökelsekar. Psalm 141 och vers 2. Där skrev David: låt min bön gälla inför dig som ett rökoffer, mina lyfta händer som ett aftonoffer. Och Uppenbarelseboken 5, vers 8. Och när de tog bokrullen följde fyra väsendena och de 24 äldste ner inför lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld fulla av rökelse som är det heligas böner. I den här guldskålen där får inte våra själviska och kötsliga böner plats. Men det är böner som är inspirerade av den heliga ande som samlas inför Gud. Och i kapitel 8, vers 3. Då kom en annan ängel som hade ett rökelsekar av guld och ställde sig vid altaret. Och honom gavs mycket rökelse som han skulle lägga till alla de heliga böner på guldaltaret framför tronen. Och röken från rökelsen tillsammans med de heliga böner steg från ängelns hand upp inför Gud. Jag har alltid tänkt att den där mycket rökelse som lades till måste vara Jesu böner, Jesu förböner. Det står inte någon förklaring. Men det är väl troligt att det är det. Och vi ska gå till Gamla testamentet och läsa om rökelsealtaret i templet. Förebilden, skuggan till verkligheten. Och senare då i tabernaklet, senare i templet. Andra Mosebok 30 och från vers 6. Och det är Mose som fick ju uppmaningen från Gud här. Du ska ställa altaret framför förlåten som hänger framför vittnesbördets ark. Det ska stå framför nådastolen som är ovanpå vittnesbördet. Där ska jag uppenbara mig för dig. Aron ska tända väldoftande rökelse på altaret. Varje morgon när han gör i ordning lamporna ska han tända rökelse. Aron ska också tända rökelse när han sätter upp lamporna i skymningen. Detta ska vara det dagliga rökelseoffret inför Herrens ansikte från släkte till släkte. Ni ska inte låta någon främmande rökelse komma på det och inte heller brännoffer eller matoffer och ni ska inte utgjuta något drickoffer på det. Med andra ord, här bönen kan aldrig vara ett medel för att vi ska rättfärdiga oss eller som en slags, ja, som något som vi måste göra för att liksom rättfärdiggöra oss själva på något sätt. Det har ju med offren, brännoffren och det att göra. Och den heliga andes verk får aldrig förfalskas eller blandas upp med hednisk tillbedjan. Ingen annan ingrediens, ingen annan slags tillbedjan får ske. Rökelsen, bönen måste ha sin grund i brännoffret, i Jesu offer och blod. För Jesus är medlaren, den enda medlaren som gör att vi överhuvudtaget får komma inför Guds tron och får komma i bön inför honom. Brännoffersaltaret, det var ju det som stod det första när man kom innanför förgården, det brännoffersaltaret. Och det är precis det offret, Jesu försoning, hans död och uppståndelse. Detta är precis vad Jesaja 53 beskriver. Syndoffer, skuldoffer, brännoffer. Alla dessa offer som Jesus uppfyllde på Golgata. Kraven när han bar våra synder, offrade sig själv. Det är brännoffersaltaret. Det var överdraget med koppar och koppar står i det profetiska ordet för dom och rättfärdighet. För här dömde Gud synden, vår synd. 1 Petrus 2:24. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Så elden på rökelsealtaret där inne i tabernaklet i det heliga. Den elden hämtades från brännoffersaltaret. Precis som den helige andes eld, Guds eld, faller inte på någon annan än på det hjärtat som först är renat i Jesu blod. Och då blir bönen också i ande och sanning, som Jesus sa. I Hebreerbrevet läser vi mycket om det här och får väldigt underbara förklaringar om just det här. Hebreerbrevet 9, där förstår vi att rökelsealtaret, bönealtaret som det ju är då, det tillhörde det allra heligaste, det innersta, allra heligaste rummet i tabernaklet och i templet. Men det stod framför i det heliga, i rummet innan, framför förlåten, alltså förhänget som skilde. Och det var det förhänget som brast när Jesus dog. Det är så mäktigt. Nej, vi kan inte ens föreställa oss vad det betydde. Detta var ju superheligt för judarna. Det allra heligaste, det bara överste prästen fick gå in en gång om året. Och allt måste ske så noga. Detta var så heligt. Och när Jesus dör rämnar denna förlåt, detta förhänge uppifrån ända ner. 18 gånger 9 meter. Och historieskrivaren Josefus uttryckte: fyra hästar i varje kant kunde inte få den att rämna. Vilken kraft. Guds kraft. När den rämnade vid Jesu död. Och vilken chockvåg i templet. När vägen är öppen, alltså att de inte dog av förskräckelse. Ja. Oh. Oj, oj, oj. Rökelsen här som vi läste var väldoftande och noga sammansatt enligt Guds föreskrifter till Mose. Väldigt noga. Och det läser vi om i andra Mosebok 30 igen, men då går vi till vers 34. Herren sa till Mose: tag väldoftande kryddor. Stakte, jag vet inte hur detta uttalas, jag har aldrig förstått riktigt hur det uttalas. Vi har kanske olika uttal på detta. Stakte, sjönagel och galvan och dessutom rent rökelsehartz. Lika mycket av varje slag. Och gör rökelse av dem en konstmässigt beredd blandning, saltad, ren och helig. En del av den ska du stöta till pulver och lägga framför vittnesbördet i uppenbarelsetältet. Där ska jag uppenbara mig för dig. Höghelig ska den vara för er. Den rökelse ni gör med denna sammansättning får ni inte göra åt er själva. Den ska vara helig för dig inför Herren. Den som gör en sådan för att njuta av doften ska utrotas ur sitt folk. Det här måste handla om vad vi söker. Vad är det vi söker? Är det bara andliga upplevelser? Är det spekulativa manifestationer som är så vanligt idag? Är det andliga gåvor? För själviska syften. För att bli känd och stor och rik och så vidare. Eller ber vi om den helige ande för att vi verkligen vill leva helt för Jesus och följa honom. Rökelsen hade alltså fyra ingredienser av väldoftande kryddor, läste vi. Och bönen är ju först och främst gemenskap med Gud, gemenskap med Jesus, att närma sig honom. Det är det vi gör i bönen. Och det första var alltså stakti, som beskrivs som en självrunnen kåda från träd. Och om man högg en yxa i stammen och inom situation sårade trädet, då strömmade den här kådan till för att läka såret. Och det här är en bild på förkrosselse inför Gud. Bekännelse. Åkallan. När anden överbevisar oss om synd. Och vi blir förkrossade. Vi får ett känsligt samvete inför Gud. Psalm 34:19. Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta. Och frälser dem som har en bedrövad ande. Det handlar om ödmjukhet. Jesaja 48:18. O, att du hade lyssnat på mina bud. Då skulle frid flyta till dig som en ström. Och din rätt som havets vågor. kådan billigt talat som strömmar till. Det var också den finaste myrra. Och myrra, det beskrivs ju och nämns flera gånger i Höga visan. Det står om myrraberget. Och profetiskt så förstår vi att det handlar om Golgata. Det handlar också om Getsemane. Och allt det som Jesus där utförde. Höga visan 4, vers 6. När dagen blir sval och skuggorna flyr vill jag gå bort till myrraberget. Till den rökelsedoftande höjden. Du är alltid genom skön, min vän. På dig finns ingen fläck. Och i gamla översättningen 1917 års. Till dess morgonvinden blåser och skuggorna flyr vill jag gå bort till myrraberget, till den rökelsedoftande höjden. Det här är också en profetia om kvinnorna som tidigt på morgonen, när solen skulle gå upp, gick till graven. Men de upptäckte att Jesus var inte där. Graven var tom, för Jesus hade uppstått. Den andra ingrediensen i rökelsen var sjönagel. Och det här är skalet man använde från en viss mussla som fanns i djupet i havet. Fanns i Röda havet till exempel där. Som då är en förebild för begäran. Vi brukar kalla för det, sa man, begärbön. Alltså när man ber Gud om något speciellt. Begäran, önskan från djupet av hjärtat. Ofta genom nöd är det ju. Det är också en bild på förbön. I samarbete med en helig ande. Asaf profeterade i psalm 50 och 15. Ropa till mig på nödens dag så ska jag rädda dig och du ska ära mig. Eller som det står i gamla översättningen, åkalla mig i nöden så ska jag hjälpa dig och du ska prisa mig. Och David, han skrev i psalm 18 och 7. I min nöd åkallade jag Herren, till min Gud ropade jag. Från sitt tempel hörde han min röst. Mitt rop till honom nådde hans öron. Och här förstår vi att David, han ropar djupet av sitt hjärta till Herren. Och det är något speciellt, förstår vi, när vår bön är från djupet av våra hjärtan. Och det kommer ju ofta genom nöd. Och jag tänker på den synen som jag fick om en äkta väckelse som jag fick 1990. En äkta väckelse i Sverige genom tårar och nöd. För den bönen, det var ett nödrop. Ett nödrop från djupet av våra hjärtan till himlen, till Gud, till nådens tron. Och en sån bön, det vet vi att det berör Guds hjärta på ett väldigt speciellt sätt. Och det svarar han på när det är enligt hans vilja. Och jag tror att vi som Guds folk i Sverige får be på samma sätt om det. Får be på samma sätt som profeten Daniel gjorde i Daniels bok 9 från vers 18. Böj min Gud ditt öra till oss och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss och se till staden som är uppkallad efter ditt namn. Ty det är inte på grund av vår rättfärdighet utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. O Herre, hör, och Herre, förlåt. Herre, lyssna ut för ditt verk utan att dröja. För din egen skull, min Gud. För din stad och ditt folk är uppkallade efter ditt namn. Vi har inget att komma med inför Gud. Vi har ingenting som gör att vi förtjänar en vecka sen besökelsetid i Sverige. Men vi får vädja till Guds barmhärtighet. Därför att han har talat. Och han vill höra våra böner för Sverige. Du ska prisa mig, läste vi i psalmen. Och då kommer vi till nästa ingrediens i rökelsen i bönen. Galban. Den beskrivs som en olja från en flockblommig planta, en mjölkliknande vätska som sipprar fram om det är något trasigt i den här plantan. Det här används för medicinsk bruk och det är en bild på tacksamhet. Tacksamhet. Och jag minns en period när jag insåg inte själv, jag bad mycket men det var väldigt mycket klagande inför Gud. Och en dag när jag bad, då så kom det ett tilltal så det är kristallklart inom mig. Så jag förstod, jag förstod direkt att det här är Gud som talar, det här är anden som talar. Du kan tacka mig redan nu. Du kan tacka mig redan nu. Och det var ett löfte som Gud hade gett. Och jag klagade, jag ropade till Gud, för jag såg ingenting och det var inget som förändrades i den här saken. Jag minns inte ens vad det var nu. Men det där, du kan tacka mig redan nu. Då visste jag, ja men Gud kommer att utföra det han har sagt. Han kommer att uppfylla det löftet. Och vi läser i Kolosserbrevet 4:2. Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. Första Thessalonikerbrevet 5:18. Och tacka Gud under alla livets förhållanden. Det är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Har ni märkt att det händer någonting inom oss när vi börjar tacka? För vi får komma med nödrop, vi får komma med allt det andra. Men när vi också lägger till tacksamheten, tacksägelsen, det händer någonting. Det är som hela vårt inre liksom öppnas för Guds nåd. Och vi ser i ett nytt ljus. Och vi har alltid så mycket att tacka för. Om vi inte kommer på något annat får vi tacka för frälsning och evigt liv. Det kan vi tacka för varenda dag, hur många gånger som helst, hela livet. Det Jesus har för oss framöver och det han har gjort. Han har frälst oss, att vi får tillhöra honom. Jag tror att Sven Reichman har sagt ungefär, inget dunstar så snabbt som vår tacksamhet, det är inte så han sa. Och det är sant. Vi glömmer så lätt att tacka Gud. Tacksamheten, den dunstar så lätt. Och vi kanske fastnar i problem och i klagan och i allt det. Men Gud uppmanar tacka, tacka. Den fjärde ingrediensen, det var rent rökelsehatch. En mycket väldoftande kåda beskrivs det som. Från vissa barrträd, från vissa granar. Och det här är tillbedjan eller lovprisning. Och det läser vi om i andra Korinthierbrevet 2:14. Men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg. Och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Vi är en Kristi rökelse inför Gud. Bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade. För det senare en doft av död till död. För det förra en doft av liv till liv. Vem räcker till för detta? Ja, det är en fråga. Och jag tror att svaret finns i kapitel 3 och vers 5. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand. Utan vår förmåga kommer från Gud. Så här har vi rökelsens ingredienser. Bekännelse, begärbön och förbön, tacksägelse och tillbedjan och lovprisning. Och om du läser olika böner som står nedskrivna i Bibeln, Hannas bön, Nehemja, Daniel, David och många andra, då kan vi se, lägg märke till det, då kan man se de här olika ingredienserna i bönerna. Och det är inte så att vi har någon mall och nu ska jag be så, nu ska jag be så, utan den heliga ande, när han manar oss att be, så kommer naturligt från våra hjärtan de här ingredienserna inför Gud. En väldoft inför Gud. Och första Timoteusbrevet 2 från vers 1. Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning. Så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud vår frälsare. Som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ty Gud är en och en är medlaren. Eller Gud är en. Gud är enhet kan man säga där. Gud är enhet. Fader, son och heligande. Och en är medlare mellan Gud och människa. En människa, Kristus Jesus. Som gav sig själv till lösen i alla ställen. Detta vittnesbörd skulle frambäras när tiden var inne. Nu, i Lukas kapitel 1, är den tiden inne. Vi läste innan att rökelsen skulle tändas varje morgon och kväll. Elden på rökelsealtaret fick inte slockna. Det stod, detta ska vara det dagliga rökelseoffret inför Herrens ansikte, från släkte till släkte. Och när judarna återvände från fångenskapen och exilen i Babylon, de 70 åren, så byggde man ju upp templet och Jerusalem igen, Israel. Man återinförde prästtjänsten. Man återinförde prästavdelningarna, som vi kan läsa om i första krönikeboken 24. Och vid den här tiden, när tiden var inne, när löftena skulle uppfyllas, då var det 20 000 präster som tjänstgjorde i templet. 20 000. De hade en vecka var varje prästavdelning. Så att tända rökelse morgon eller kväll, det fick en präst bara göra en gång i livet. För så många var de. Och det avgjordes genom lottning. Och det ska vi läsa om i Lukas 1. Och den här veckan som vi läser om, då tjänstgjorde Abias prästavdelning. Och Abia betyder Herren är min fader. Från vers 5. På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns det i Abias prästavdelning en präst som hette Zacharias. Hans hustru var av Arons släkt och hette Elisabet. De var alltså båda av prästsläkt. De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. Men de hade inga barn eftersom Elisabet var ofruktsam och båda var till åren. En gång när turen kom till Zacharias avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud, fick han vid den sedvanliga lottningen uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Allt folket stod utanför och bad medan rökelseoffret bars fram. Då visade sig för honom en Herrens ängel som stod till höger om rökelsealtaret. Zacharias blev förskräckt vid denna syn och fruktan kom över honom. Men ängeln sa till honom, frukta inte Zacharias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Du ska få fröjda dig och jubla, och många kommer att glädja sig över hans födelse. Ty han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka, och redan i moderlivet ska han bli uppfylld av den heliga ande. Det här att han inte skulle dricka någon vin eller starka drycker, det pekar ju tillbaka till nazirerna i Gamla testamentet. Det var män och kvinnor som var helt hängivna åt Gud och hans vilja, tjäna Gud hela sitt liv. Då drack man aldrig något starkt och andra föreskrifter som hörde till. Och många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud. Han ska gå framför honom i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända det olydiga till ett rättfärdigt sinnelag. Och så skaffa åt Herren ett folk som är berett. Då sa Zacharias till ängeln, hur ska jag kunna vara säker på detta? Jag är själv gammal och min hustru är till åren. Ängeln svarade honom, jag är Gabriel som står inför Gud. Och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glada budskap. Det här är samma mäktiga ängel som besökte Daniel, du vet, med väldigt starka budskap. Och man kan nästan liksom lite drar efter andan när man hör här hur Gabriel säger, jag är Gabriel som står inför Herrens tron. Oj, 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 Zacharias, jag är sänd. Jag, Gabriel, är sänd direkt ifrån tronen, direkt ifrån Gud med detta budskap till dig. Och så säger Gabriel, och se, du ska bli stum och inte kunna tala förrän den dag detta sker. Därför att du inte trodde mina ord, som ska uppfyllas när tiden är inne. Och det här var ju både en tillrättavisning till Zacharias och en konsekvens av hans tvivel på Guds ord. Folket stod och väntade på Sakarias, och de förundrade sig över att han dröjde så länge inne i templet. När han sedan kom ut kunde han inte tala till dem, och de förstod att han hade sett en syn i templet. Han gjorde tecken till åt dem och förblev stum. Namnet Sakarias betyder Herren kommer ihåg. Elisabet betyder Guds edfästa löfte. Guds ed. Sätt ihop namnen. Herren kommer ihåg sitt edfästa löfte. Profetian skulle nu gå uppfyllelse. Tiden var inne för bönesvaret. Och vi läser om profetierna Malaki 3 och 1. Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Det hade profeterats ungefär 400 år innan. Och Jesaja profeterade ungefär 700 år tidigare i kapitel 40 och vers 3. En röst ropar i öknen. Bered väg för Herren. Bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Och framförallt är det ju bana en väg i öppna era hjärtan. Bana en väg in i era hjärtan. Så att ni tar emot Messias när han kommer. Och den rösten, det vet vi, det var Johannes döparen. Johannes som betyder den benådade eller den som finner nåd hos Herren. Gud hade bestämt exakt tid när Messias ankomst skulle komma, när Jesus skulle födas. Han har bestämt Jesu andra ankomst också, hans återkomst. Alltså, jag tror inte att vi kan påskynda den dagen. Jag tror att vi kan ivrigt åstunda, som det istället kan översättas det ordet i Petrusbrevet. Ivrigt åstunda och ivrigt längta efter. För andra bibelord talar om att Gud redan har bestämt tid och stund när Jesus ska komma. Och han har full koll på det. Det är redan bestämt. Så om du känner krav och plikt eller något ansvar att du måste be för att påskynda. Släpp de tankarna. Det har Gud hand om. Vi ser här att Gud kan hålla tillbaka och veta på åtskilliga ställen i Bibeln. Gud kan hålla tillbaka något. Ett löfte som finns där. För att han vill göra något större. Lazarus han dör därför att Jesus inte kom i tid. Och han faktiskt inte skyndade sig som vi tyckte han sörlade. Han kom för sent. Det var ju bara det att Jesus skulle inte bara bota Lazarus, han skulle väcka upp honom från det döda. Abraham och Sara hade löft om en son. Ett helt folk skulle komma av dem. Och de blev bara äldre och äldre. Och nu var det omöjligt. De kunde inte få några barn. Men för Gud var det inte omöjligt. Och samma här, Sakarias och Elisabet. Det fanns någonstans tillbaka en bön och ett löfte om ett barn. Men nu var de ju för gamla. Vad säger det oss? Jo, det säger att vi ska hålla ut i bön även om bönesvaret ser omöjligt ut i våra ögon, mänskligt sett. För det är lätt att ge upp när vi ser att det kanske går åt ett helt annat håll. Men bönesvaret var på väg. Varför hade Sakarias så svårt att tro, att ta emot? Varför var han full av tvivel och otro? Det finns en hemlighet i grundtexten. Gabriel, ängeln Gabriel sa, din bön är hörd. Men den meningen kan också översättas. Den bön som du inte längre frambär var hörd. Den bön som du, Sakarias, inte längre ber och frambär, den var hörd. Sakarias hade gett upp. Han bad säkert för sitt folk. Han bad säkert för Israel, för judarna, för det judiska folket. Han bad säkert för Messias ankomst. Men det där med barnet, det gick ju inte längre. Det var ingen idé att be om. Men det är också så att i bönen förbereds vi för att ta emot löftet. Jag säger det en gång till. I bönen förbereder Herren oss att ta emot hans löfte. För Gud verkar i oss och han verkar tro i oss. Lika väl som han verkar i det han ämnar att göra och det han lägger på våra hjärtan. Nu kunde Sakarias inte gå ut och välsigna folket som var hans prästerliga uppgift. Han kunde inte berätta att snart kommer Messias att födas. Hans tvivel och uppgivenhet gjorde att hans vittnesbörd tystnade. Men Gud höll sitt löfte, för det var bestämt. Det var bestämt ifrån tronen. Gud hade bestämt detta. Och så fortsätter vi att läsa, tack och lov. När pojken skulle omskäras på åttonde dagen, då ville ju släktingarna och vännerna att han skulle heta Sakarias efter sin far, som seden var det mest självklara. Men vi läser i vers 63 att då bad Sakarias om en tavla och han skrev: Johannes är hans namn. Och alla förundrade sig. Genast öppnades hans mun och hans tunga löstes och han började tala och prisa Gud. Jag tror det var som en vulkan som exploderade när han nu fick tillbaka talet och kunde tacka och prisa Gud. Och så står det sen att han uppfylldes av den heliga ande och började profetera. Låt oss aldrig ge upp i bönen. Och jag måste ofta be: Jesus, tänd bönens ande i mitt hjärta. Tänd bönens ande. Tänd din ande i mitt hjärta. För rökelsen måste ju vara tänd för att doften ska gå upp. Elden måste brinna. Bönen ska vara tänd av den heliga ande i våra liv. Och om bönen tystnar och falnar, tron och vittnesbördet tystnar. Jesus sa: bed och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta eller knacka, som ordet kanske heller skulle översättas. Och dörren ska öppnas för er. Och det här står så många gånger annars i Nya Testamentet i pågående form. Var bedjande, var sökande, var klappande, så ska det öppnas. Ni ska få, ni ska finna. Det ska öppnas. Hängivenhet, uthållighet. Och löftet om bönesvar hör naturligtvis ihop med Guds vilja. Sakarias bönesvar här skulle bana väg för Messias, för att skaffa ett folk som var berett, som det stod. Ordet betyder också att ett folk som är förberett, ett folk som är satt i beredskap, som är uppbyggt, som är redo. Det var Johannes döparens tjänst. Och här vet du också att bönen är också en förberedelse för svårigheter vi möter, för svåra tider. Att vi då håller oss till Jesus. Johannes var ett vittne för att förbereda människor för att ta emot Jesus, Messias. Och han pekar på Jesus: se Guds lamm som borttager världens synd. Där är han, där är Messias, Jesus, Yeshua. Och så vill Gud också idag förbereda ett folk för Jesu andra ankomst. Det pågår idag, det gör han idag med våra liv. Och så får vi vara med och bana väg för Messias, för Jesus. Och jag tror också att vi helt och hållet får leva i hans förböner, i Jesu förböner, hans överste prästerliga förböner. För han är ju vår himmelska överste präst. Bönesvaret är på väg. Håll ut i bön. Amen. Tack Herre. Jag ber att du tänder bönens ande i våra hjärtan ännu starkare, varenda en av oss, Jesus. Vi får komma inför din tron och vi får be och vi får frambära den bön, den rökelsedoft som du vill ha. Därför att den heliga ande bor i oss. Inte för att vi åstadkommer något själva, men det är för att du gör det. För att du manar oss att be. Och du kallar oss att be. Och därför att vägen är öppen för förlåten brast och det är öppet till nådens tron. Och vi får alla gå in som präster, ett folk av präster. Varenda en inför dig. Tack Jesus. Tack att det är sant. Tack att du vet om varje bön som beds och som vi var och en här har på sitt hjärta. Tack att du hör och du vet. Och du vakar över att bönesvaret kommer. Amen.